Ja, det gör jag. Och har gjort nu under ett tag. Ja. Och det finns anledningar till det. Ja. Vi ska se. Vi ser så den är igång och så ska vi sätta det här igång. Jajamän. Ja. Jo, tack för att du tar dig tid, ska jag börja med att säga.
Ja.
Jo, det är så här att jag är musiker med fokuseringsproblem. Jag börjar jättebra att spela och sen när jag har kommit i mål så har jag spelat men samtidigt suttit och tänkt på planerat färdigt morgondagens begravning, vad ska handla när jag kommer hem och så vidare och så vidare. Och jag inbillar mig i detta att jag gör ju det hela mycket svårare för mig än vad det borde vara. Men jag har också haft jätteproblem med att hitta ett fokuspunkt för tankarna fladdrar. Och för att komma till rätta med detta så tänkte jag nu inför mastern då att nu ska vi se om det går att lösa detta problemet. För jag upplever att det är ett problem. Mm. Jag drar i den här uppsatsen också paralleller mot idrotten. I det att jag inbillar mig att en utförsåkare, alltså jag kommer ju i mål när jag spelar. Jag kan tänka mig att en utförsåkare kommer ju alltid ner. Men om personen är fokuserad, kan man åka närmare portarna, fokusera, kapa tider.
Ja, just det.
Och en liten del av det här undersökningen är det samma sorts fokus vi jobbar med? Och i det så ska jag intervjua en prestationspsykolog, alltså en idrottspsykolog, och fråga.
Mm.
Men det ligger fram på vårkanten.
Mm.
Men det jag gör är också att jag intervjuar konsertmusiker och lärare, pedagoger, för att se hur ni jobbar med det här med fokusering. Så det är lite personligt hur man själv gör och även i egenskap av pedagog.
Mm.
Det är i stort sett det som det här handlar om. Och sen så ska du också få se ett verk som jag ska be dig tala om för mig. Nu har du spelat detta, men om du inte hade gjort det, eller rättare sagt när du lärde dig det, hur går du tillväga när du ska studera in något nytt? För det här handlar både om hur man jobbar i övningsrummet och kanske hur man fokuserar inför en konsert.
Mm.
Det är lite så som tanken är.
Ja,
och det första som jag egentligen undrar är, för jag upplever att man pratar inte om det här med fokusering egentligen i någon större utsträckning.
Mm.
På den här nivån, kommer man in här så kanske man förutsätts ha den kunskapen. Men från ditt perspektiv, är det någon av dina lärare som du har haft som har pratat med dig om fokusering när du var student?
Nej, faktum inte. Det tycker jag verkligen inte att det har gjorts. Alltså,
nej.
Utan det var ju mer att se till att man övade in det. Fick gärna spela för publik flera gånger.
Mm.
Den typen, men alltså, nej, jag kan verkligen inte säga att det har berörts.
Nej.
Däremot har jag ju själv jobbat med det och jag har många studenter genom åren som jag har jobbat med och jag har provat lite olika varianter.
Tar du upp det på studentens initiativ eller går du alltså att det här ska vi liksom gå igenom?
Ja, alltså, nej, det är väl mer när jag märker att det blir många felspelningar, man tappar bort så man stannar av.
Mm.
Det är väl mer då som jag också uppmärksammas av detta. Ja. Och i Oslo så är det ju väldigt jobbiga examinationer för att där är det ju ett graderat betyg av ICDE.
Okay.
Och man har alltså bara redovisning eller examen efter fjärde och åttonde terminen.
Mm.
Och det blir en väldig press. Mycket större press än jag har upplevt i Sverige där vi inte har då de graderade betygen. Jag hade en student som skulle upp examen och alltså det låste sig totalt för henne veckorna innan.
Mm.
Det var så att jag tänkte att nästa lektion måste jag säga att hon ska vänta examen. Men på den lektionen så började vi jobba på ett annat sätt för det kom fram att hon faktiskt inte tittade på noterna.
Mm.
Utan, men det såg ut som hon tittade på noten, men hon var inte med mentalt. Så att vi övade då på att titta takt för takt hon skulle följa noterna med blicken. Mm. Och det räddade henne. Mm. För då gick det mycket, mycket bättre. Mm. Så hon hade alltså på något sätt så, hon tittade framåt mot noterna, men
hon var någon annanstans.
Ja, och då tappade hon bort sig eftersom hon kunde inte stycket utan till. Mm. Så det hjälpte väldigt faktiskt. Mm. Och själv så, om jag tittar på mitt eget perspektiv, alltså det handlar ju om att förstås ha gjort en god instudering. Mm. Så att det sitter på det sättet. Sen jag tänker ju ganska mycket, jag är väldigt medveten om harmoniken också. Mm. i musiken. Så jag spelar en viss tonart, så vet jag, ja, då vet jag ungefär vilka ackord.
Vilka ackord som kommer.
Ja, precis. Så att om det händer någonting så blir det oftast inga såna här jättestora saker, för att jag har ändå koll på var jag hör hemma, var jag är.
Rent harmoniskt.
Ja, precis. Ja. Mm. Så det har ju räddat i många situationer, just det. Och också den här vetskapen om att improvisera. Jag känner också, eftersom jag forskade ju om improvisation under 1600-talet, försökte hitta hur man gick tillväga där i norra Tyskland med Scheidemann och hans magnifika bearbetningar. Mm. Och då jag läste en massa böcker och så, och då kom jag över det här citatet av en samtida med Bach, Pitschel, som beskrev hur Sebastian Bach brukade komma igång när han skulle fantisera eller improvisera. Ja. Han satte upp noter på notstället och så började han spela efter noterna, förlagan, och sen skriver Pitschel att han övergav förlagan och sen gjorde han något eget, något annat. Och för mig så har det citatet betytt väldigt mycket, för jag känner att det var ju verkligen ett historiskt spelsätt. Mm. Och jag har känt att jag har blivit lite mer avspänd för en notbild. Mm. Så vad är det värsta som kan hända? Jo, det är väl att jag improviserar någon takt där. Mm. Och det har ju då fått en annan konsekvens, nämligen att jag är mer avspänd, och då händer det inte så mycket. Nej. Faktiskt. Och det är så, jag har läst också idrottspsykologer jobbar, att man på något sätt säger till idrottsmännen att okej, du är människa, du kommer att ha vissa dippar under ett år. Mm. Du har någon dipp. Kan hända är det i det här loppet då du har den där årets dipp. Mm. Och har man den inställningen så går man in då i ett lopp betydligt mer avspänt. Mm. Och då kanske man presterar mycket, mycket bättre än man annars skulle ha gjort. Och där, nu gör det är enda. Ja.
Det är ju väldigt intressant det du säger. För lite så har jag ju resonerat egentligen sedan jag började här. Att jag har gjort klart för mig att det här är för mig en form av fortbildning i mitt jobb. Ja. Jag kan leva med att spela fel. Mm. Jag dör inte om jag gör det. Mm. Just för att mäkta med. Mm. Om man skulle prestera på den nivån hela tiden, så hade det här ju tagit avsevärt mycket mer energi och tid. Utan att för den skulle göra det slarvigt. Så det är inte det jag menar.
Men märker du någon skillnad med den inställningen då?
Ja, jag kan märka att jag blir lite mer avslappnad. Sen fladdrar ju mina tankar fortfarande. Mm. Men jag har upplevt att jag har blivit mycket bättre. Och jag upplever det genom att jag kan spela svårare saker än vad jag kunde för ett eller två år sedan. Alltså kanske på kandidaten. Mm. Så märker jag, och det måste ju bero på någonting. Mm. Visst, man övar på ett annat sätt, men även att det måste finnas någonting där. Mm. Jag fick ju också en aha-upplevelse av Joel, där han sa att vi skulle tänka oss att jag ser en ensemble framför mig. Mm. Som liksom spelar det jag spelar. Mm. Och så tittar på musikerna. Mm. Och det gjorde det hela ganska häftigt. För då fanns det ett lugn, för då hann inte tankarna. För jag tror många gånger handlar det om att tankarna flyr, för att de är inte fokuserade på någonting. Just det. Mm. Och jag använde ju den jag redovisade i våras. Och den redovisningen jag lyssnat på i efterhand. Och så går ju riktigt bra för mina mått sett. Mm. Och jag har ju hela tiden den katastrofala redovisningen i Bergersalen för ett år sedan. Mm. Där vi bytte orgel veckan innan. Mm. Det var också en aha-upplevelse. Mm. För jag insåg att nu måste, det här är någonting. Och nu kan jag gå tillbaka till den. alltså mentalt, och tänka på, ja, men vad hände egentligen? Mm. Och att vi skulle ju aldrig bytt orgel, vi skulle aldrig gjort det, då hade det blivit bättre.
Mm.
Men det var ändå väldigt nyttigt, det var nog nyttigt för mig att gå på en sån supernit,
mm.
Tycker jag nog, med ja. Facit i hand.
Men visst, man lär sig ju, och det var ju... Det är ett bra tillfälle
också. Ja, kanske det. Alltså att göra det där och inte i något, måste säga, större sammanhang. Ja. Nej, så att jag tycker att det har gått mm. bättre och bättre. Och den feedbacken jag fick efter vårterminens redovisning var ju också mycket, mycket mer positiv.
Mm.
Att man är på rätt väg. Och det sporrar ju en också.
Hur mycket spelar du? Alltså du är ju gudstjänst, eller organist ja. I gudstjänsten. Men hur mycket konsertant... Eller jag tänker, ger du konserter?
Jag har ju inte gett konserter under studietiden, för att det har jag inte hunnit med. Mm. Utan här har man ju jag har spelat igenom mina redovisningsstycken någon gång varje termin. Alltså haft en musikandakt och liksom fått spela upp dem.
Mm.
Så det har jag gjort. Mm. Men det har också nästan varit, eftersom har man med sina på studier och sånt som man får göra.
Mm.
Och det är det som har varit okej för mig.
Mm.
Inte ha renodlade orgelkonserter. Eftersom jag hinner inte repa in mer än vad jag har här.
Men jag kan ju också tänka mig att det är någonting i processen också som är väldigt viktigt. Eftersom när du spelar på studie, då är det 3-5 minuter kanske på studie.
Mm.
Men att hålla en tråd i ett konsertprogram eller en musikandakt, det blir ett annat fokus.
Det kräver lite annat, jag visst gör det. Jag kan inte säga att jag har gjort det så mycket under studietiden. Jag gjorde det innan och spelade. Så att, visst, men någonstans så har jag gjort det. Så att jag tror att det kommer funka.
Ja.
Sen är jag väldigt tacksam att jag kommer få spela på mina hemmaorglar. Som jag är van vid då i vår här. Som också tror jag kommer bidra till att det är en lite mer avslappnad historia. Så jag känner att jag gör framsteg i alla fall. Och det är huvudsaken någonstans. I min uppsats så har jag denna termin fokuserat på att jag skulle spela första satsen i 53 och sonaten. Ett sånt där omöjligt stycke för bara några år sedan.
Mm.
Nu funkar det. Och varför funkar det? Jo, men någonting måste ju ha hänt eftersom det är på en sån teknisk nivå som inte går att jämföra med det man spelade.
Just.
Så att där finns ju en progression som måste vara kopplad till fokuset. Så att någonting har hänt.
Hur känns det när du sitter och spelar själv? När du övar till exempel dra igenom en sån sats
ensam? Jag är ju väldigt splittrad.
Känner
du det ändå? Ja, det gör jag. Och när jag har suttit nu med såna, de som jag har intervjuat. Jag har intervjuat Bernt till exempel här. Jag har intervjuat Lars Hägglund som är en pianist i Tranemo. Och Morgan Blåberg, organisten där nere.
Mm.
Och de säger liksom också, alltså, du kanske har för mycket att tänka på. Alltså i ditt liv, i ditt allt som gör att det går inte helt enkelt.
Mm.
Och jag börjar tänka mer och mer på det. Och det kanske är så.
Mm.
Det kanske är så mycket som snurrar. Så mycket måsten
som
gör att det är svårt att bara stänga av det.
Och det är ju, jag tänker det ju, så fortsättning på det, den tanken. Om du övar på morgnarna, övar du på kvällarna? För jag upplever ju när jag sitter och övar, om jag övar på morgonen och har mycket för mig en hel dag.
Mm.
Då är det ju väldigt svårt att fokusera. Men på kvällen när dagen är över, det här är det sista jag gör i stort sett. Då tycker jag det är lättare att fokusera.
Jag provar, alltså i mitt läge är det så att jag passar ju på att öva precis alltid när jag kan. Och ibland så kan jag finna, alltså, att hjärnan är, om man går upp 6:30 på morgonen och sätter sig och spelar direkt, då kan jag känna en rätt så stor avslappning, för då har man inte fyllt hjärnan med massa dumheter.
Mm.
Sen håller jag med dig, alltså ju längre dagen går eller så, ju mer stressad blir man. Mm. Och sätter jag mig när jag kommer hem så kan jag finna ett större lugn och ro. Men det är också en fråga som jag ställer er till er, alltså hur ni jobbar eller hur du jobbar i övningsrummet. Alltså har du något schema att du övar i 18 minuter, tar 2 minuters paus och går vidare, eller hur brukar du gå tillväga när du övar?
Mm. Alltså nu, jag övar lite annorlunda nu än vad jag gjorde för 20 år sedan.
Mm.
Alltså nu är det ju oftast inför konserter då jag har, jag vet att nu har jag den konserten om 5 veckor. Jag har satt programmet, jag börjar jobba med det, och det är klart, då tar jag ju jobbar ju med de stycken som behöver mest arbete. Mm. Men jag gjorde en väldigt snabb instudering på en regel fantasi för något år sedan, på en månad.
Mm.
Och då hade jag ju, jobbade lite med papper också och kände, okej, det är 20 sidor det här. Hur många, jag måste sätta det här inom 2 veckor, för sen måste det få mogna också. Och så då satt jag ju och gick in på de svåraste ställena först. Mm. Tog dem och sen lyssnade jag mycket, jag spelade in mycket.
Mm.
Jag lyssnade, jag satt med noter och alltså läste in vissa saker också.
Mm.
Och så jobbade jag. Men då kunde jag ju sitta långa pass.
Mm.
Annars så är det ju, jag jobbar ju inte alls så här 5-6 timmar som jag gjorde förr.
Nej.
7 timmar kanske, men sen, nu kan det bli 2 timmar på morgonen, 2 på eftermiddagen om det är en bra dag.
Mm.
Annars så blir det ju väldigt mycket i perioder inför konserterna.
Mm. Mm. Okej.
Okay. Ja, så och det känns ju lyxigt när jag får till en övningsdag.
Ja, visst gör det.
Ja, det är fantastiskt. Alltså det är ju också terapi egentligen. Mm. Särskilt när man får sitta i ett vackert kyrkorum och också vara ensam och ingen kommer in.
Nej.
Så är det ju fantastiskt härligt.
Mm.
Så jag känner ju, jag får en väldigt frid av musiken också, men också i själva situationen.
Mm.
Att det är bara jag och musiken och orgel.
Så övningar är inget stressande, utan tvärtom egentligen för dig?
För det mesta brukar det ju vara så att det är lugnt. Men det kan ju också vara, om det är panik, lite så att oj, jag har inte övat det jag tänkt. Det händer ju också.
Mm.
Men ja, för det mesta så är det väldigt harmoniskt.
Mm. Ja.
Och sen alltså, men du talar mycket om fokusering. Jag tänker, för mig så handlar det ju också mycket om nervositet. Men du har aldrig nämnt det, nervositet. Du talar om fokusering.
Ja, jag talar om fokusering i de termerna. Att det som jag upplever inte att jag blir nervös, och det är någonting som jag egentligen aldrig har blivit.
Mm.
Jag är ofantligt tacksam för det.
Mm.
Sen är det klart att det kommer nerver, att man känner att pulsen går upp och så.
Mm.
Men jag har aldrig känt mig liksom så nervös att man liksom står sån här och inte vet någonting man ska börja, utan det är just det att det är svårt att liksom samla ihop sig, för att det sticker hejvilt.
Just det. För mig så är det ju mer nervositeten då innan, då det kan vara som sinningskänslor. Eller det har jag tagit mer och mer med rutin, men det brukar släppa när jag börjar spela. Men jag brukar ju också lägga ett konsertprogram där jag vet att jag har säkra kort som första stycke, då jag verkligen känner att nu tar jag kommandot.
Ja.
Så jag har en strategi hur jag lägger ett konsertprogram oftast.
Precis.
Men för mig hör det ju lite ihop med nervositet och det här med fokuseringen.
Mm.
För om tankarna springer iväg så är det ju oftast hör ihop med nervositeten.
Mm.
Men inte alltid, det gör det inte.
Nej.
Jag har också upplevt att jag tycker det är lättare att fokusera om jag kan tänka på någon i publiken.
Okej.
Någon som inte är kanske kollega som sitter utan mer en kyrktant, eller om det är inte så ofta det händer, men det händer ju att det är någon släkting som sitter också i publiken. Det har jag också provat lite grann, att nu spelar jag för den personen.
Och den på det sättet så det delar du med många av dem som jag tror att de säger ungefär samma tänk, att de tänker på någon.
Mm.
Någon nämner att de tänker att kompositören sitter.
Mm.
Och någon tänker att det här är så fantastisk musik och jag måste få spela den för dig.
Mm.
Alltså det är egentligen flera olika ord av samma sak.
Mm.
Så det är ju helt fantastiskt, och det är ju det vi säger till våra körer igen. Sjung för någon som står här. Sjung inte för bara så, utan titta på någon, eller tänk på någon, och så sjung.
Mm.
Och det funkar ju för oss med att göra. Ja.
Ja. Det var någonting mer jag tänkte säga där. Och det var ju just det, ibland tänker jag också att jag är dirigenten på något sätt.
Mm.
Jag tar kommandot över mina händer, mina fötter.
Mm.
Utan jag dirigerar.
Mm.
Och sen också alltså att om jag känner att tankarna far iväg, alltså det handlar väldigt mycket om andningen också.
Mm.
Att känna att jag har stödet, sångstödet egentligen, mm. alltså nere i magen, höfterna.
Mm.
Att jag bottnar.
Jaha.
Mm. Det brukar också hjälpa mm. till att hitta ett koncentration.
Mm. Ja, men det är så viktigt för ja. Alltså trots att man märker då att man inte pratar så mycket om det, så är det ju någonting som vi alla drabbas av. Mm. Alltså vi alla förväntas ju behärska detta. Och, men samtidigt så säger också alla ni att det är aldrig någon som har pratat om det egentligen. Nej. Alltså rakt ut. Det var ju en fråga som sa om du talar mycket om fokus när du undervisar och när du i så fall börjar med det. Men det pratade du ju om i början, om den här studenten du hade.
Mm. Men och sen alltså, av egen erfarenhet, det är ju det jag försöker överföra då. Och har man examenskonserter så brukar jag också be att vi övar på det här, hur man kommer in.
Ja.
Hur kommer man in till orgelat och ta in hela rummet. Alltså även när man övar, att man övar på det. Att nu sitter det folk och om man behöver sänka pallen. Alltså att man faktiskt övar på det.
Att det blir en helhet.
Ja. Ja. Så att man inte bara kommer, oj, nu ska jag spela. Mm. Utan att man har tagit in den här situationen i rummet.
Men är inte det lite som de här idrottsmännen som står och håller på med sina, alltså repetitiva, ja. Att hela tiden få samma tänk,
ja,
samma
plats att vara? Ja. Och sen, det som jag, och det har jag gjort själv, jag kommer ihåg när jag hade mina debutkonserter, att faktiskt, om det nu tog 60 minuter eller 70 minuter, att jag kunde vara ute och gå, jag kunde vara och alltså tänka igenom hela programmet, den längden, så att jag hade koll på det. Jag har sagt till någon student också, som hade bara suttit och övat hur mycket som helst, att nu sista veckan, gå ut och gå, tänk igenom programmet.
Ja.
Försök fokusera den vägen.
Ja. Det ska bli spännande att se hur det går i Svenljunga. Ja. Nej, men det är ju... Det är ju stora frågor och det är väldigt individuella frågor, fast jag märker ju det att ni alla har ju i princip, alltså det kokas ner till samma svar. Sömn är viktigt, alltså lugnet, ut och gå. Alltså.
Ja, precis. Men sen far ju tankarna iväg, alltså det låter ju väldigt naturligt att visst far det, visst åker de iväg. Och sen det gäller bara att okej, med de där, nu försöker jag komma hit igen.
Ja. Det som jag har upplevt här nu under resans gång, och det är egentligen något som har kommit till mig under den här terminen, när man processat de här samtalen och överlag allt annat. För mig handlar det nog kanske mer om att det slår över från fokus till instudering. Alltså har du gjort en dålig instudering, då kvittar du egentligen hur fokuserad du är. För det kommer att bli fel ändå.
Mm.
Och det är nog en insikt som har kommit mer om, eller som blir tydligare, att det kanske inte handlar, det kanske inte är fokuseringen som är det stora problemet, utan det är att man kanske har lärt sig det på ett kast sätt.
Det tycker jag, alltså så stämmer det för mig, och jag tycker också, titta på många studenter, alltså har man gjort en väldigt god instudering så då brukar det hålla.
Ja.
Klart, man kan göra något, komma ut ibland, men det gör ingenting, för man har ändå helheten på ett helt annat sätt. Man blir aldrig riktigt rubbad.
Nej, precis. Mm. Jag ska faktiskt göra nu i helgen, tänkte jag, ett experiment med mig själv. Alltså mest för att ta något som jag vet att jag kan. Även om det inte är på masternivå, så tänker jag ta gammal fäbodsang som jag spelar jämt.
Mm.
Och så ska jag spela in detta. Och sen ska jag spela det en gång till. Men då ska jag ha Stravinskis Våroffer i ett par lurar och höra. Och löser jag det, då tycker jag att det stödjer min teori att det handlar inte om, om fokusering, utan då är det,
det.
Då är det instuderat. Eller liksom,
ja.
Och se om det blir, för funkar det som sagt, då tycker jag det stödjer min teori att det handlar kanske inte bara om, det kanske inte är fokusering som är problemet, utan hur du har nått.
Ja, visst. För jag tror ju om man har gjort en god instudering, då kan man ju, alltså då kan det bli någon takt och fingrarna bara går av sig själv, men det gör ingenting. Alltså, jag är ute i tankarna, men kan det så väl.
Om man säger att du har ett längre stycke och så pratar vi om en god instudering, om vi säger att vi har ett stycke som har en målsättning på kanske 90 slag och så har du lyckats behärska det till 60, alltså att du kan hålla hela stycket i 60. Och när vi pratar sen om en god instudering, då innebär det för mig i alla fall att det handlar om att kunna öka det här metronomen allt eftersom på helheten. Och kanske du kanske inte når till 90, du kanske når till 85. Men då har du ändå gjort ett gott arbete och man kan behärska det hela vägen fram. Det tänker jag med begreppet god instudering. Ja, är det ungefär så som du...
Ja, och det är lite olika på olika musik också, det här med metronomangivelse. Men jag tycker det kan vara väldigt bra i många, till exempel triosonaten, att man har ett lågt metronomtal från början. Sen vandrar man upp och ner så det blir, vad det nu kan bli, 54, nästa dag 56 och 52. Så att man går upp och ner.
Precis.
Och så småningom kommer man upp till någonting som känns som en utmaning. Och det känns också bra att gå ovanför ideal.
Lite överinlärd.
Ja, precis. Så att man behärskar det också. Och då är det ju ännu lättare att komma. Men det här handlar ju också mycket om att hitta ett tempo, alltså, så att man inte stressar upp sig på en konsert till exempel. Nej. Och spelar alldeles för snabbt. Nej. Och då kan man ta lite så stort exemplet, det här att hitta stavelser som fungerar, för att hitta 56 till exempel, vad det nu kan vara för något, vad man hittar på för stavelser, så man alltid hitta det. För 60 så har jag där 1,000, 2,000.
Okej, ja.
Det kan också hjälpa att faktiskt att hitta ett bra tempo.
För det är det som är så lurigt, kan jag tycka, när pulsen går upp. Ja. För då förskjuts ju allting. Ja. Sen kan jag tycka, just vad gäller den femte triosonatens första sats som jag nu ska spela då, att den är, jag kan tycka att den är svår att spela långsamt. Och det är lite förvånande att man inte hittar, alltså något flow i den när man spelar den relativt långsamt. Sen tycker jag att alla spelar den väldigt, väldigt fort. Så det ska bli, det har varit väldigt roligt. Och det har ju varit ett sånt där, jag har provat det ganska många gånger genom åren, men det har alltid varit ouppnåeligt. Men nu funkar det. Och det är så himla tillfredsställd just av bara det att det funkar. Och det visar också att allt det här har ju ett, någon form av resultat. Och bara det är en seger i sig. Sen kommer jag säkert spela någon fel den 18, men liksom det kommer funka.
Och fel, det hör ju till, känner jag. Det finns väl nästan ingen...
Nej.
Så, där det inte händer någonting.
Nej, precis.
Precis. Och det föredrar jag framförallt. Alltså om man ändå har ju levande framförande istället för att mekaniskt som...
Ja,
rulla på.
Och det har ju jag fått riktiga insikter om här, alltså under studietiden här, alltså det sättet, alltså det här retoriska tänket. Då lyssnar man nu på inspelningar mycket, det är många, de spelar bara en fruktansvärd massa toner i ett fruktansvärt tempo. Men var finns dialogen, var finns liksom de här exclamatio, alltså var allt det här? Och det är ju en fantastisk insikt. Och där är det så roligt att diskutera med bland annat Morgan Blåberg då, som tog sitt diplom här 77, som har en helt annan bakgrund.
Ja, just det.
Och han ruskar ju bara på huvudet när jag berättar om så, men så här spelar vi, jaha. Men sen är vi liksom väldigt öppna med det, diskuterar registreringar och allt sånt där.
Just det.
Och det är så roligt att på de 40 åren har det skett en sån stor skillnad egentligen.
Och så. Inget är rätt eller fel.
Nej, det är ju det som är så kul.
Ja, precis.
Jag tänkte, vi kan äta våra pepparkakor och bullar nu, för sen så har vi en sista grej. Vi ska gå och prata om instudering. Och då har jag gjort så här. Att jag skulle vilja ha en tidslinje. Alltså inte tidslinje, alltså vecka 1 och vecka 2, utan på vilket sätt tar du dig an ett nytt verk? Du berättade om den här regelfantasin, att om vi säger att en odefinierad tid, det behöver inte vara en månad, men om nästa konsert, då ska du spela ett verk. Och så får du noterna. Du får ha noter på konserten. Och det jag vill veta är egentligen, hur går du tillväga? Och då menar jag utifrån, ja, vissa, man analyserar det harmoniskt, man börjar titta på de svåraste ställena, man ser en helhet. Ja, du förstår vad jag menar. Mm. Mm. Det är egentligen det som är, alltså bara i beskrivande ordalag, hur skulle jag gå tillväga för att lösa det här? Och pianisterna har fått se, eftersom jag då, för att min avgränsning ska funka i arbetet, så har jag ju varit tvungen att, jag har ju varit tvungen att avgränsa mig.
Mm.
Och då har vi valt att fokusera på Bachs musik, vilket absolut inte är någon dålig musik. så att pianisterna har fått se den kromatiska fantasin och fugan.
Mm.
Och organisterna har fått se, för att det ska vara hyfsat jämlikt.
Mm.
Orgelstycket var rätt lätt att hitta, men pianot var värre, för jag ville inte ha någon kort svit. Så att det är just det här.
Ja, just.
Precis, som den som gick åt skogen i berget för mig. Men om du skulle spela, att du ska spela den här fugan, fantasin lämnar sig där hän just nu. Och så får du den ny nu.
Mm.
Det är odefinierat när du ska spela. Du ska säga att du har den tid man behöver.
Mm.
Men det är en ny instudering. Hur skulle du göra?
Ja. Alltså, känner jag till stycket? Ska vi låtsas att jag...
Det är bara så att du har hört det. Absolut.
Oh, ja. Ja, visst. Nej, men det jag börjar med är att spela rätt igenom alltihopa.
Mm.
Och bara känna in vilka som, ställen som flyter riktigt, riktigt bra och var jag ska sätta in stötarna. Och det är ju där temainsatserna med ideal, när man har alla stämmer på gång där. Sen när det är mellanspelat så brukar det flyta på ganska bra. Men här finns det ju en hel del insatser där det är tre eller fyra stämmer. Och pedalen har ju en virtuos stämma.
Mm.
Det är ju sällan jag sitter och spelar var han för sig. Alltså, eller var stämma för sig, som jag säger till studenterna att de ska göra. Det gör jag ju nästan aldrig själv.
Du försöker göra musik från början?
Ja, så jag kan ju spela utan pedal kanske.
Mm.
Jag kan spela, visst kan jag ta pedal och en hand, men det är sällan jag sitter och tar bara pedalen.
Nej, okej.
Men så, alltså applikaturen i pedalen är ju viktig. Det gör jag ju väldigt spontant, eller jag gör det ju som jag vill ha det egentligen, som jag undervisar det här med. För att få fram artikulation, det är sällan jag skriver någonting.
Nej.
Men det är ju, jag menar, jag har spelat orgel i 40, 45 år.
Precis.
Så att det är väl erfarenhet.
Mm.
Jag skrev ju mer när jag var yngre.
Ja.
Det gjorde jag.
Du menar med fingersättningar generellt?
Ja, och pedalapplikatur. Nu är det inte mycket jag skriver alls.
Nej.
Men det kan, jag kan göra, skriva på vissa ställen, det kan jag visst göra, men inte mycket. Nej, men så att jag tycker också det är väldigt bra att känna att jag kan slutet, så att jag börjar med slutet ganska tidigt.
Mm.
Det känns oftast bra att det sitter, och det är också ur fokuseringssynpunkt så finns det ju en risk kanske att man spelar ett långt stycke och så, nu är det snart slut.
Och då händer det.
Ja, och då känns det också väldigt bra att känna att jag satt slutet.
Mm.
Det sitter väldigt bra. Ja, det är väl lite så jag jobbar.
Gör du harmoniska analyser på verken du spelar? Alltså, du pratar inte om det här med tonarter.
Jag började ju som gehörsmusiker när jag var barn. Jag spelade på gehör, så att, det känns som att... Alltså jag gör ju det mentalt bara, när jag, där går vi, nu är vi inne i astur och nu är vi så.
Okej.
Okay. Jag brukar inte skriva ner, det kan ju i och för sig, alltså i regler till exempel, där när det är så mycket toner, då skriver jag ut ibland.
Ja, det kan jag tänka mig. Det
är många toner som helst, att nu är vi där, där.
Ja.
Men i Bach är det ju sällan. Men det kan hända, i och för sig, jag ska inte säga aldrig heller.
Övar du någon gång baklänges den här musiken? Så som Joel lärde oss det, att öva. Julia Karlsson skrev ju sin uppsats om detta. Att öva retrograd, det vill säga att varje slag är en position. Och så börjar man med fjärde slaget och sen tar man tredje och sen andra och sen första.
Nej, inte så. Nej. Det har jag gjort. Men däremot alltså börja med sista sidan kanske.
Ja.
Mm. Jag hade gjort det faktiskt. Det kanske är bra, men för mig så känns det som att ja, det blir lite för teoretiskt i min smak.
Mm.
Jag vill ändå känna musikens flöde.
Mm.
Men det kan säkert fungera bra.
Mm.
Mm. Sen om jag är riktigt systematisk, om jag känner att jag ska lära mig det väldigt snabbt, då kan jag göra upp ett schema. Alltså, här är det nu på sista uppslaget.
Ja.
Fyra system på varje sida, åtta system.
Mm.
Och om jag då känner att det här ska jag kunna på lördag.
Mm.
Ja, då är det onsdag, torsdag, fredag, lördag, fyra dagar till. Då ska jag ju kunna två system per dag.
Mm.
Då. Så kan jag också känna och att jag då sätter de två sista systemen till exempel imorgon. Och sen kanske jag börjar titta lite grann även imorgon på de tidigare två systemen, så att de vad säger man, i en omlottning på något sätt. Så om jag har lite tid så är det väldigt effektivt tycker jag att jobba på det sättet.
Och när du pratar om att lära sig, är det att ta det upp till koncernnivå eller bara sätta det i fingrarna? Om vi säger att du kan ta två system per dag.
Ja, nu tänkte jag att jag på något sätt ska framföra det.
Ja.
Några dagar.
Ja.
Nej, men jag brukar ju också, om det är nytt inför en konsert, så känner jag att jag vill ju inte känna att jag kan det samma dag som, eller dagen innan.
Nej, nej.
Utan jag vill ju att det ska finnas en period då stycket får mogna och ligga till sig.
Mm.
Och ju längre tid desto bättre, men ibland kanske det bara blir någon vecka.
Mm. Ja, det är ju någonting som är viktigt, alltså det här med mognaden.
Ja.
Som för mig är det både på gott och ont.
Mm.
Jag la upp terminsplaneringen nu, så att jag lärde mig först den här triosonaten.
Mm.
Och sen spelade jag Besinnte Heiligen segelbåt. Mm. Och så ska jag spela C-moll preludiet. 536 eller vad det är. 46. Och så la jag liksom de två första verken först, och nu har jag bara jobbat med C-moll. Mm. Och så tog jag upp triosonaten förra veckan, och då kände jag nästan att det hade gått för långt. För då hade det fallit bort väldigt mycket.
Mm.
Och då blev man ju först skitstressad.
Ja.
Men då var nästan bara börja om från början.
Mm.
Och sen kom det ju väldigt fort igen.
Visst. Nej, men om det är så här, ibland blir jag lite sur på mig själv att jag inte underhåller väldigt krävande stycken. För om de har legat ett eller två år, då har man ju en väldig uppförsbacke, känner jag många gånger. Som väldigt onödigt, istället för om jag varje vecka skulle dra igenom lite saker.
Och det har väl också lite med att göra, tror jag väl, alltså svårigheten på verken. För jag kan också uppleva det, att om man spelat ett stycke som har suttit, alltså sen, man, det är nästan man glömmer av det.
Mm.
Och det gör jag inte med lättare musik, men med just när det är på den här nivån så är det lättare att falla bort, vilket är ganska irriterande.
Ja, det kommer ju ganska snabbt ändå, men det är bra att gå igenom lite repertoar, men det sker inte så ofta.
Nej.
Man gör det, utan oftast blir det ju det som är mest aktuellt.
Ja, det är ju det. Och det är väl för att livet kommer emellan.
Ja, men jag känner det när jag visar på lektioner också ibland, eller ska spela någonting, så kanske jag kanske behöver två försök innan om jag ska visa fyra takter mitt i ett stycke.
Mm.
För att det satt inte riktigt så här direkt. Men det är olika.
Mm.
Och sen, ja, en viktig sak, det är en väldigt viktig sak. Det är att jag spelar in väldigt mycket på min telefon. Det gör jag väldigt tidigt.
Ha.
För att höra artikulation, för att höra tempo.
Mm.
Så att jag inte stressar någonstans. För att, särskilt när jag sitter och övar själv sådär, så blir det ganska stressigt.
Mm.
Det är väl att man, okej, nu ska det gå undan.
Mm.
Men då gäller det att hitta den här lugnet i musiken.
Mm.
För det är ofta så att jag stressa på.
Mm.
Så att, och då är det väldigt viktigt att lyssna. Så det är nästan varje pass att spela in.
Okay.
Det behöver inte vara hela stycket, men lite grann.
Ja.
Expositionen till exempel.
Mm.
Att höra, kan jag ta mer tid här? Eller kommer artikulationen fram?
Spelar du in och lyssnar på det i samma övningspass då? Eller spelar du in och lyssnar på det i reflekterande syfte senare? Eller
hur, ja, det är ofta så gör jag det på kvällen. Och till exempel om jag ska ha konserter så kommer jag ofta kvällen. Idealet är att komma kvällen innan. Mm. Det är alltid det går. Sitta och öva sent. Mm. Spela in. Det är det sista jag gör. Mm. Så när jag har lagt mig så lyssnar jag igenom hela programmet.
Mm.
Och då har jag nästa dag så har jag kanske ett tillövningspass och då vet jag vad jag ska
åtgärda. Ja.
Alltså dels är det ju registreringar men även hur det känns med tidaspekten.
Mm.
Så att det hjälper mig väldigt mycket med inspelning. Ja. Och förut hade jag ju avancerade maskiner som jag glömde. Som jag aldrig tog med mig, men nu kör jag med
det. Telefon, det är fantastiskt. Ja. Det är underbart. Smidigt.
Absolut. Så att det är en väldigt viktig aspekt för mig faktiskt.
Ja, spela in och lyssna.
I inspireringsarbetet.
Ja. Mm. Om du får välja helt, vad spelar du helst för musik?
Alltså det är så olika, det beror egentligen, jag blir lite frälst av det jag har på gång.
Okej, okay, ja.
Det kan vara Messiaen, det kan vara Bach, det kan vara Scheidemann, det kan vara Reger. Reger känner jag väldigt mycket för. Mm. Jag tycker det är så kul att spela Reger.
Det är fantastiskt häftig musik.
Verkligen. Och det ställer ju stora utmaningar, alltså det blir många utmaningar i Regers musik, alltså de här större verken, för det innehåller så väldigt mycket och olika karaktärer.
Mm.
Ja, så det, alltså jag känner ju inte alls lika mycket för Vidor till exempel. Nej. Det gör jag inte, även om jag förstås har spelat det också, men om jag ska sätta ihop ett konsertprogram så är det ganska sällan
jag
är med. Att det finns så mycket annat jag brinner mer för.
Mm.
Mm. Mycket tidig musik förstås också. Men det beror också på vad jag spelar.
Mm.
Också. Det är, man får lätt en image och inbjudningar på vissa ställen där. Ja, för min del har det tyvärr blivit lite image tidig musik. Fast jag skulle hemskt gärna vilja göra lite mer annat också. Annat, det händer ju också förstås, men det blir ofta musik, men och det är jättekul att komma till de här historiska orglarna.
Mm. Jo, det kan jag verkligen kan förstå. Mm. Den sista frågan egentligen är, som jag också ställt till alla, är att varför spelar du konserter? Varför, alltså, varför utsätter man sig för, alltså, det är ju någonstans.
Det brukar jag fråga mig väldigt ofta själv. Alltså jag har tänkt det så många gånger, men nu lägger jag snart av. Men grejen är att det brukar kännas väldigt roligt faktiskt när jag väl är där och har gjort eller gör, spelar. Men alltså innan tycker jag det är väldigt jobbigt och jag tänker att det kan inte vara bra för kroppen här. Alltså, eller för psyket. För det kan vara, jag tycker det är jättejobbigt ibland på vissa konserter.
Jo, men det är det.
Ja. Sen det har men det brukar ändå vara kännas som att det är värt det.
Mm.
För det mesta i alla fall.
Ja.
Ja. Men jag ställer mig ofta frågor.
Jo, men jag kan tänka mig det. Alltså och det är ju många, tror jag, som inte jobbar med det här, som inte förstår vilken otrolig urladdning det faktiskt är.
Mm.
Och sitta där helt själv. Mm. Och står som organist eller pianist, alltså gå upp på en scen, där står en svart flygel och där ska du sitta en timme.
Mm.
Och så sitter det hur med folk som lyssnar. Alltså, det kan ju ta knäcka på vem som...
Ja, det som händer ofta tycker jag är att jag tappar ju helt tidsaspekten. Mm. Så jag kommer till sista stycket och så tänker jag, va? Är det redan över? Det känns ju som 10 minuter där.
Mm.
Så det brukar kännas som att det går väldigt snabbt.
Mm.
Alltså, tankar.
Ja. Men då handlar det ju också mycket om, tror jag, alltså det här, då man går ner i någon form av tillstånd, eller att man tappar tid och rum, för det säger också dina kollegor i de här turen, att man är här och nu, man har nästan ett missiltänk, alltså målet är där, dit ska jag, och så man glömmer allt. Morgan sa att det är olika hur fort man kommer in i konserten och sen är man bara där.
Ja.
Och det...
Men jag brukar ju, innan konserten så brukar jag, eller när jag börjar spela så, då brukar jag ofta känna, ja men oj, vad jag ska göra efter konserten.
Mm.
Okej, då ska jag gå ut och äta. Mm. Så att, på sätt och vis det är inte alltid jag, jag ligger lite före också. Ja. Nervositeten kommer innan konserten.
Mm.
För då är jag mentalt, jag redan gjort konserten.
Mm.
När jag börjar spela. Ja. Så, men precis. Det kan hjälpa nervositeten.
Ja, jo, men det visst kan du göra det. Ja. Visst kan du göra det.
Mm.
Mm. Ja, detta var vad jag hade tänkt att fråga dig om.
Ja.
Ett jättestort tack.
Ja.
För att du hade tid att prata med mig. Mm. Jag tycker det är väldigt, väldigt intressant att höra. Mm. Dels eftersom ni är så olika. Som du hör, men ändå så pratar ni väldigt mycket om samma,
mm-hmm. Ja.
Samma saker. Ja, som bara egentligen bekräftar de teorier och idéer jag har.
Ja. Nej, men instuderingsarbetet tror jag är 80%.
Alltså ja, det och det är dit jag har kommit nu att känna att det är egentligen där.
Mm.
Det är där det ligger.
Mm.
För, blir du, för då klarar du också att bli störd av vad det nu är.
Ja, visst.
Om det sitter. Så att, som du säger, som fingrarna, det går ändå. Och det vet jag när jag studerar in G-mollfugan så hittar ju öar av lugn som jag valde att beskriva det som. Alltså att här finns, här är jag hemma. Och så var ju målet att hela stycket skulle bli en ö då.
Mm.
Och det är så svårt att beskriva sig i text. Jag kan ju bara säga att det blir bättre. Mm. Men att få ner det empiriskt är ju inte jätteenkelt.
Nej, precis.
Men progressionen i sig är ju ett resultat av ett arbete.
Mm.
Så att nej, det är kul, men det är synd att man inte pratar så mycket om det. För jag upplever att ju mer jag pratar om det så säger jag, men det här, vi har alla det, alltså, det är mer spritt än man tror.
Ja.
Jag har ju ringt till 5 musikförlag i Sverige och frågat vilket som är den mest sålda pianoskolan. Och så har jag tittat i dem och det står ju ingenting om fokus där heller. Så nu ska jag ringa till någon som har skrivit dem eller några av dem och fråga hur de ser på detta.
Mm.
Och jag känner på mig att de kommer säga svaret är att det är pedagogens ansvar. Mm. Att de ser inget ansvar i det här. Och det är klart, har man som pedagog inte upp det heller då, kanske vid ganska unga år. Och så pratar man inte om det. Och det är klart, man kanske utvecklar det själv till sist. Och sen ser man en massa galna 10-åriga kineser som sitter och spelar byxorna och precis allt.
Ja, just det.
Har någon sagt något till dem? Eller har de bara... Alltså det finns så många frågor.
Ja, visst. Absolut.
Och det är ett stort ämne. Att skriva.
Verkligen.
Ja. Men det är väldigt, väldigt roligt. Och jag lär mig jättemycket.
Aha.
Tack så mycket, Karin. Jätteroligt.
Tack för
Ja, nej. Tack så mycket för din tid.